Ja, omgivna av fästningar och högt gräs. Så närmar vi oss nu hallbyggnaden. Vi står bakom. Ni ser, kyrkan är där, vid norr om kyrkan. Och här har alltså det här jättelika residenset en gång stått. Den här stora hallbyggnaden som stod här när högarna byggdes. Och nu får ni föreställa er, ni ser den här stora platån här, den är konstgjord.
Ja, det är verkligen en terrass upp här ju.
Ja. Ja. Och sen på den så här stora huset stått som var 50 meter långt. Och det var 10 meter högt ungefär. Så det här är ju oändligt stort.
För 1 500 år sedan restes mäktiga gravhögar här i gamla Uppsala. Här satt forntidskungar i en jättelik sal som skimrade av guld. Och här offrades människor i heliga träd.
Och här hölls ting där rättvisa skipades och kanske lades grunden till den svenska demokratin just här. Vetenskapsradion Historia utforskar med hjälp av arkeologen och författaren Kristina Ekro Eriksson den här mytomspunna platsen. Jag heter Urban Björstadius.
Och jag heter Tobias Svanelid.
Och man kan föreställa sig då att det är en stor byggnad och sen så är det en ramp som går upp till den här salen.
Ska vi gå den här?
Ja, det tycker jag. Den här rampen fanns sannolikt här på 1600-talet. Och då får ni tänka att vi går här nu festklädda på 1600-talet. Ni kanske är beväpnade.
Jag vill rida.
Ja, du kan få sätta dig på en häst och ha hjälm och kanske...
Spjut ska jag ha.
Ringbrynja. Ja.
Men snacka om, att trampa på historisk mark. Här går vi alltså bokstavligen i spåren på vendeltidens drottningar och kungar och krigare och vilka det nu kan ha varit då som ska upp till fest i den här hallen.
Ja, de har gått precis här där vi går nu.
Vad har vi för känsla i kroppen då? Vi ska träffa typ kungen här,
eller? Det är jättestort, därför att om vi får träffa härskaren och härskarfamiljen, de tillhör ju ynglingaätten. Och ynglingaätten påstår att de härstammar från fruktbarhetsguden Frej. Så det är ju väldigt stort. Man hade någon hjärtklappning när de kom hit.
Ja, det är gudakungar, det är liksom som farao i Egypten i princip.
Ja, det kan man säga. Och här där vi står nu har vi kommit upp. Och då ska vi gå till huvudingången. Och den är inte här, nu måste vi gå tillbaka samma väg fast uppe här på platån.
Men här skulle alltså resa sig den här gigantiska hallbyggnaden.
Och så får ni tänka kanske att det är ett spåntak högst uppe och sen så är den utsmyckad med järndetaljer, med järnspiraler.
För den är i trä, den själva den här byggnaden.
Det är den. Den är uppbyggd av 14 stycken stolppar, alltså takbärande stolpar som står utplacerade här längs med hela den här långa terrassen, så att när man kliver in i hallen då är det liksom som pelare ser ut som bygger upp, som håller uppe taket. Men det ser man ju inte här, utan vi fortsätter att gå. Då får ni tänka att det står vakter här som är beväpnade, de har spjut, de har sköldar, de har svärd, de måste skydda den här platsen från inkräktare och fiender.
Jag som sitter på en häst här nu, skulle jag kunna rida igenom de här dörrarna? För de är jättestora, de är.
De här portarna, nu har vi kommit till den nordligaste änden av det här huset. Och här fanns det en port vid ena långsidans slut och så fanns det en motsvarande sida. Mm. Och de här portarna, de var 3 meter breda. Men det verkar som det har stått en stolpe emellan oss, att det blir som dubbeldörrar som öppnas. Men ändå, det finns plats nog att faktiskt rida in i den här salen. Mm. Och i en av de här isländska berättelserna så står det om en kung som rider runt dissalen, står det. Alltså en sal som är tillägnad diserna. Så det har förekommit då hästar i närheten av de här stora salarna. Möjligen att de red in. Men de här rapporterna som man kliver in i, de är som medeltida kyrkoportar, för de har alltså beslag av järn. Så det är en gammal tradition. Och gångjärnen, de har formen av spjutspetsar. Så det här är en krigisk miljö. Det är verkligen Odens sal som man kliver in i.
Och precis som i förra veckans avsnitt, förra avsnittet i den här serien om gamla Uppsala och högarna, då var vi uppe på högarna och kunde konstatera att det var inte bara så att man såg långt ut i landskapet. De syns ju långt bort ifrån också. Det är ju samma känsla här. Det här ligger lite lägre ner. Men om man tittar så omkring, vi ser ju långt bort här.
Och syns ju långt ifrån.
Ja, tänk en blotfest eller någonting mitt i vintern och man kanske har tänt eldar och facklor. Det här måste ju ha synts lång väg omkring.
Det gjorde det. Och vi är ju ungefär 8 meter över nu resten av fälten som omger oss. Så att det här, man syns och man ser väldigt bra härifrån.
Vilken plats det här är ändå, Tobias. Alltså, en av Sveriges största byggnader under vendeltiden måste ju ha framstått som gigantisk i sin samtid.
Alltså, jag tror man måste föreställa sig någon form av kyrkobyggnad för att förstå dimensionerna av den här kungahallen. Alltså, om man har sett såna här norska, tänker man ju stavkyrkor. Då kanske man får lite grann bilden av hur den här salen kan ha sett ut. Alltså också med såna här drakhuvuden som sticker ut på gavlarna. Och kanske som ett jättelikt tempel.
Adam av Bremen, han beskrev ju i och för sig utifrån hörsägen, och han var ju inte här på plats själv, men han beskrev att det ska ha funnits ett gyllene tempel här, och enligt honom så fanns det ju då också en gyllene kedja som gick runt hela det här templet. En kedja som syntes på långt håll.
Och i det här andra avsnittet så ska vi uppehålla oss lite extra vid den här stora hallen. För den spelade en enormt viktig roll. Alltså inte bara som kungens tronsal, utan också som en religiös kultplats och som en sal för stora påkostade fester.
Och strax bredvid så ligger ju de här stora kungshögarna som vi pratade om i förra avsnittet. Och även de är ju faktiskt helt enorma.
Ja, och den är ju väldigt mytomspunnen också, den här platsen. Och har ju spelat väldigt stor roll under lång tid, tror jag, för den här svenska självförståelsen. Alltså Rudbeck, 1500-1600-tals historiker som hade fantasifulla tankar verkligen. Det här skulle vara Sveriges Atlantis. Här på de här högarna så strandade Noah i princip. Och också för alla som har haft tankar om germaner och arier genom historien, inte minst på 1900-talet, så blev ju gamla Uppsala en sån centralort även för de här ideologierna.
Och enligt Adam av Bremen så fanns det tre avgudabilder in i den här jättelika hallen. Avgudabilder då som människorna här dyrkade. Och enligt honom så hölls det stora offerhögtider här vart nionde år, då både människor och djur offrades till gudarna. Och här ska också ha funnits en källa, ett ständigt grönt träd och en helig lund.
Uppsala.
Ja, och det tror jag många fnittrade, de som har följt tv-serien Vikings. När man i den tv-serien kommer till Uppsala, gamla Uppsala kanske man kallar det för, så ser man ett fjäll, nästan ett alplandskap. Det här är högt upp i bergen, tänker man sig. Vi står ju alltså i ett väldigt agrart åkerområde, men man förstår ju då att de som har byggt och velat bo på den här platsen då för 1 500 år sedan, de har nästan velat ha just den effekten. De vill upp liksom.
Jo, men det är typiskt för de här hallbyggnaderna och svearna, att de vill upp på de här platåerna.
För att synas, antar
jag. För att synas, absolut. Och jag menar, det blir ju som ett avskåd att man finner sig på en annan nivå än resten av befolkningen.
Men det är ju inget litet jobb att omforma hela landskapet på det sättet. Istället då för att leta upp ett schysst berg eller en bra kulle, så beger man sig rätt ut på slättmarken och bygger det landskapet.
Ja, men de utnyttjar också Uppsalaåsen. Vi får inte glömma det, att de har inte skottat upp hela den här förhöjningen, utan det är ju Uppsalaåsen som vi står på. Sen har man då förbättrat den med den här platån. Och det här är inte, just den här hallbyggnaden byggdes runt år 600, och sen så brändes den ner avsiktligen i början av vikingatiden, alltså runt år 800. Men innan dess så har det stått andra hallar här under, så det här är den tredje generationens hall som vi står och tittar på just nu. Efter den byggdes inte upp någon mer hall här.
Vi går in, tycker jag.
Ja, vi går in. Så att nu kliver vi in genom den här smidesporten, och då kommer man in till två mindre rum.
Som det är som någon hallfunktion här.
Ja, och i och med att här är ju inte det här huset så brett, det är bara 4 meter, så det är ganska små rum. Och nu närmar vi oss salens mitt, och då går vi in där, och då är det en jättestor festsal som är ungefär 200 kvadratmeter stor. Och väggarna, de är vitputsade. Och på dem kan vi föreställa oss att det är bonader som kvinnor har vävt med minnen från den här ättens ärorika förflutna. Det finns bänkar, det finns ett högsäte, kanske flera högsäten till och med, där de förnäma gästerna får sitta. Och om man vill ha en bild av hur det gick till i hallen, så kan man läsa Beowulfkvädet. Och det är ju en dikt som idag finns nedtecknad på fornengelska. Men Bo Gräslund har ju visat att den här dikten är skandinavisk och att den utspelar sig i Skandinavien. Det har man ju alltid vetat. Men att den har tillkommit på 500-talet och är liksom som ett frusen bild av livet i hallen. För i Beowulf-kvädet så är en hall i centrum för berättelsen. Mm,
den danska kungens hall är det där. Ja, och här är det Sveakungen.
Här är Sveakungen. Men det är samma princip. Och det de beskriver då det är att när de går in i hallen, då får de här krigarna, Beowulf och hans män, de får behålla sin hjälm och sin brynja, men de ska lämna sina spjut och sin sköld utanför.
I vapenhuset motsvarande som det sen blev i kyrkorna.
Precis. Och sen så i hallen, det beskrivs som att det är ett paradis att vara där. Därför man får dricka vin, mjöd, öl. Det går omkring, drottningen går omkring med bägare. Och hon bjuder män i rangordning att få dricka. Hon är ingen vanlig servitris utan hon ska tala uppmuntrande till exempel Beowulf. Så vill hon stötta honom i den kamp han har framför sig. Han ska ju döda monster. Det är harpospel, det är skalder, det är skratt. Man äter gott. Det är verkligen som livet i Valhall. Precis som Oden samlar sina enhärjar kring sig så samlar Sveakungen sina krigare och sina hirdmän här i den här hallen. Men säkert också kvinnor, betydelsefulla familjer, de får komma in här i hallen. Det är inte alla som får det.
Som vi konstaterade i förra avsnittet, den här salen som ligger här uppe, Uppsala, gamla Uppsala.
Och det här är ju festscenen ifrån filmen Beowulf. Kanske inte världens bästa film, Urban, kan jag säga. Men ändå, ger väl någon sorts bild av hur det kan ha gått till där i gamla Uppsalas gyllene kungasal. Här så ropar man ju Hrothgar, danska kungens namn, som ska bjudas då på mjöd och allt sånt där. Praktfullt.
Mm, och vi pratar alltså om vendeltiden. Mm. Ja, men ungefär 200 åren som föregick vikingatiden, och Vendel, ja, det heter ju efter de arkeologiska fynd från just den här epoken då som har gjorts i Vendel, bara en bit bort härifrån gamla Uppsala.
Mm, och det är mycket ord och uttryck kanske som vi slänger oss med här förstås, förutom det här begreppet vendeltid som kanske inte är på allas läppar nu för tiden. Vikingarna blev ju liksom, de vann kampen där,
ja, precis, kan man säga. Ja.
Men också det här med enhärjare, jag tänker på att den här salen är ju väldigt mycket en bild av dåtidens föreställning om hur gudavärlden såg ut. Alltså alla som föll i strid, och det gjorde man ju gärna om man var kompis med de här Sveakungarna. De blev ju sådana här enhärjar, de tog plats i Asgård och i Valhall. Var man kvinna så hamnade man i Vingolf, hette den hallen då, av ordet vin, det vill säga vän, och golf som är golv, alltså någon sorts vänskapssal.
Mm, kan vi bara kalla våra vardagsrum för Vingolf?
Välkommen in i Vingolf, precis. Ja. Och det är precis en sån sal som vi festar runt i här.
Om man vill få en inblick i hur fantastiska de här hallarna var, då ska man i sommar, eller när som helst, åka till Lejre i Danmark. Där man byggt upp en sån här hall. Alltså det går inte att förklara hur storslaget det är. Men där har de kunnat visa att det har förmodligen varit ljusinsläpp i taket. Och att månens strålar kan ha lyst ner som en slags, eller solens roll, lyst ner på den som sitter på högsätet så att den blir helt... Ja, spotlight sen på.
Men Kristina, nu slänger vi oss med olika begrepp som vi... Jag kanske tror att vi förstår vad de innebär. Du säger till exempel att här var kungen. Men vad innebar det då att vara kung på 600-talet i vendeltida Sverige?
Det innebär att man är en typ av härskare som har både politisk och religiös makt. Att man är den som förestår de här offer. Festerna, i egenskap om att man då är ättling till Frej just här, men på andra ställen så kan man ju göra det oavsett om man är släkt med Frej eller inte. Och att också i krig, att man är en typ av krigsledare som har den här stora hirden omkring sig. Så att det är en mäktig person som har både politisk och religiös makt helt enkelt.
Hur hade vi känt eller visat respekt för den här personen då, om vi har kommit hit? Säg att vi var någon sorts stormän härifrån trakten kanske. Alltså, hur får vi förtroende för varandra? Är det här i grund och botten ganska laglösa Sverige som vi befinner oss i?
Nej, det finns absolut lagar, och de män och kvinnor som kommer hit, är jätteviktigt för dem att visa lojalitet mot sin, eller med sin ledare. Därför att det bygger på ett givande och ett tagande. Att härskaren kan få makt och behålla sin makt, det beror också på att han är generös med gåvor. När man åker utomlands och plundrar och härjar, då kommer man hit med värdefulla textilier eller kanske metaller och slavar. Och genom att skänka bort dem till mäktiga personer, män och kvinnor, så knyter man ju också dem till sig. Den som ger mest får mest tillbaka också.
Så kungen här, han hade gett oss saker kanske?
Han hade absolut gett oss saker, men han förväntar sig ju av oss att vi ska vara lojala mot honom. Och är det så att det drar ihop sig till strid, ja men då är det bara på med rustningarna och ut och strid vid härskarens sida. Men för att få extra grejer att kunna skänka bort till de här mäktiga männen och kvinnorna, så har han också en verkstad. Och ni ser att det är en ytterligare platå här uppe där vi står. Mm. Men den ligger betydligt lägre. Men där finns det ett verkstadshus, och där har man hållit på med hantverk. Bland annat så har man bearbetat de här granaterna som jag nämnde tidigare, som innefattas i guld som man kan sen kunde pryda svärd med till exempel. Mm. Så att det produceras saker här också, så att härskarna hela tiden kan pumpa ut gåvor och kanske till försäljning också, så att han kan göra sig en hacka på det.
Och än i denna dag, och faktiskt just denna dag då vi är i Gamla Uppsala, så säljs det föremål på en marknadsplats här. Det är ett sällskap i tidstypiska kläder som säljer mat, smycken och vapen på 600-talets vis.
Ja, och vid ett av borden här på marknaden så sitter det några ungdomar och spelar det tidstrogna spelet Neffatafl, som ju måste ha spelats, tänker jag, i Kungahallen i Gamla Uppsala.
Det här är ett spel på liv och död. Nu kommer någon av dem snart att dra vapen här, känns det som.
Och framförallt när en av dem som spelar är liksom så säker på att den kommer att vinna med det här. Jag känner igen mig det här, jag älskar det.
Är ni beväpnade? Nej.
Ja, det är en kniv.
Ja, det är en kniv. Ja, vi backar sakta härifrån.
Alltså, vi har med oss transfer också. Så.
Men det är kungen som ska flyttas här, eller vad går det ut på?
Kungen ska komma till en av de här 16 rutorna.
Och då har man vunnit?
Ja.
Så det här är någon form av strategispel för vikingar och vendeltida människor?
Ja.
Det är typ som schack.
Ett spel som liknar schack. Från början så hittades det väl och skapades i Rom, antikens Rom. Och sen har det spritt sig över Europa under vendel- och vikingatiden.
A minute to learn, a lifetime to master. Som det hette i Mastermind-spelet som jag spelade när jag var liten. Är det kul?
Jag tycker det är väldigt trevligt spel.
Tycker du det verkar kul, Urban?
Ja, det verkar ju jätteroligt. Om man kan,
du gillar väl inte spel
känslorna i schack? Jo, med såna här historiska brädspel är väl superkul.
Och vi lämnar marknadsplatsen och Neffatafl-spelandet och tar oss tillbaka upp på platån och den stora hallen där Svea kungarna har hållit hov.
Hur kan vi veta någonting om den här jättestora hallen som vi säger att vi går in i den, men den finns ju naturligtvis inte kvar?
För mig är den jätteverklig, Urban. Alltså jag känner att jag står mitt i den här gigantiska...
Jag ser håren på dina armar reser sig, och när du fick rida på en häst inom...
Jag tror jag gör det,
för
jag
sitter upp... Så du blev då.
Jag där liksom.
Nej men alltså, den var byggd i trä. Vi snackar 600-tal och så att den var verksam...
Brändes
runt 800. Ja, och det är precis, den brändes ju 800. Hur kan vi veta någonting om den här hallen idag?
Därför att arkeologer har undersökt den här platsen under flera decennier, och det ser man dels på de här stolphålen som jag berättade, de här 14 stycken stolpparen, och då ser man på dimensionerna på träet, ungefär en halv meter breda, att de har burit upp ett högt tak. Det kan arkeologerna dra slutsatsen av storleken på de här. Och sen så hittar man då rester av stolparna också, och man har kunnat konstatera att det är av tall. Och vet ni hur många tallar som har gått åt för att bygga hallen? Kan ni gissa?
500.
600 säger jag.
Det är en forskare som har räknat ut att det är drygt 6 000.
Oj.
Och de ska dessutom vara rakvuxna också. Så att det, och här i trakten kring Gamla Uppsala så fanns det ingen tall på den här tiden. Så det har fraktats hit, hela själva byggmaterialet. Och sen så har man också använt en trä som man då har flätat ihop och gjort väggar av det. Och
så någon sorts inneväggar, va? Ja.
Det är både ytterväggar och inneväggar i den här hallbyggnaden. Men just det här, när man gör flätverksväggar, då måste man smeta lera utanpå. Och den här leran har förbränts i och med att den här byggnaden har brunnit. Så då hittar man massor med förbränd lera, och en del är krämfärgade. Och då kan man dra slutsatsen att väggarna då på insidan har varit vitfärgade.
Men du nämnde Beowulf-kvädet, ja. Och vi har pratat om i tidigare avsnitt Adam av Bremen och sådär. Finns ju inte särskilt mycket textkällor. kvar från liksom gamla Uppsala, men finns det någonting, finns det omnämnt någonstans den här hallen?
Ja, ja men det gör det. Det finns ju berättelser i de isländska sagorna som handlar om hallbyggnaden. Till exempel så har vi ju kung Ingjald Illråde som byggde sju kungasalen där han samlade sina konkurrenter och bjöd dem på ett festligt gästabud i samband med att hans pappa hade dött. Och sen när alla var fullsupna, ja men då tände han eld på alltihopa och alla hans konkurrenter blev innebrända. Så att även om den händelsen inte har inträffat i verkligheten så omnämns ju Gamla Uppsala som en sån plats där det såna här saker är möjligt. Men om vi tänker oss Adam av Bremen, den här kyrkohistorikern som på 1070-talet beskriver kulten i Gamla Uppsala, han pratar ju om ett tempel. Och det ska vara helt prytt av guld. Mm. Och i det templet så finns det gudabilder med föreställande Thor, Oden och Frej. Men han säger också att inuti det här templet så finns det ett triklinium. Och det är medeltidslatin för gästabudsal. Och det passar ju väldigt bra in på vad en hall är. Det är ju en gästabudsal. För att jag berättade att kungen delar ut gåvor här i den här stora hallen. Men han bjuder ju också på mat och dryck. De har säkert speciella rituella måltider där de äter hästkött. Eller korkött som också var ett offerdjur. Och så det stämmer in på berättelserna om de här hallarna. Men just den här hallen fanns ju inte under Adam av Bremens tid. Därför att den här rensades ut runt år 800. Man städade ur allting. Och sen så brände man ner den. Och de stolpar som fortfarande stod kvar, de rycktes upp. Och sen så tog man de här järnspiralerna som hade prytt byggnaden. De puttade man ner i de här tomma stolphålen. Och sen så förseglar man allting med ett lerlager. Och sen så kommer man hit ganska lång tid efteråt och offrar hästskallar och koskallar.
Varför har man gjort sådär? Varför har man städat ut och liksom tagit bort allt?
Och inte återuppbyggt. Alltså, man får ju känslan av att man helt plötsligt tyckte att men det där var gammalt och ålderdomligt och sunkigt. Nu vill vi liksom riva och bygga nytt, ljust och fräscht, breda alléer.
Ja, eller kan det vara så att en viss kungat dog ut och att det var någon makt som blev bruten och maktkedja och att man sedan valde att försegla den här platsen? För det här är ju ett fantastiskt läge. Det här är ju liksom ett krönläge. Det här, varför bygger man inte nytt? Ja, säg det.
Ja, Tobias, det är ju faktiskt ganska mycket som vi inte vet. Alltså det är många frågor som återstår om till exempel den här hallen i Gamla Uppsala.
Ja, ett mysterium handlar ju om hur mäktiga de här kungarna som har suttit i hallen egentligen har varit. Jonathan Lindström, arkeolog och författare, redaktör för tidskriften Populär Arkeologi. Jonathan, vad vet vi egentligen om Sveakungarnas makt?
Vi har ett skrifthistoriskt väldigt bra läge på 800-talet. Och det gäller bara att tolka det ihop med de arkeologiska lämningarna. Och då ser man hur Sveariket fungerade. Och det första man kan konstatera det är att den här bilden av expansion ut i Ryssland, alltså Sveakungarna som då grundar kolonier 130 mil bort i Jaroslavl Oblast. Alltså det här var ju liksom inte bara att det var ett gäng Harley Davidson-killar som drog österut och ställde till, utan det här krävde en extrem organisation hemmavid, så att vi hade ett samhälle under vikingatiden och även under vendeltiden som kom strax innan som var otroligt välorganiserat, där Sveakungen satt som nummer ett makthavare. Men, och det här låter nästan lite för svenskt för att vara sant, han fungerade lite grann som en bostadsrättsordförande därför att han var djupt beroende av att ha stormännen på sin sida, Sveastormännen. Dels så hade man en ledung där alla måste ju då delta. Men det gällde då att de kände att ska jag delta i den här ledungen, då ska jag vinna något på det.
Och
det ska
ledung, vara, det är som ett krigståg alltså?
Ja, med alltså, de här skeppen. Skeppsflottan då, som organiserades lokalt spritt längs hela svenska ostkusten. Och då betyder det att man måste bara liksom föreslå bra uppdrag. Antingen akut försvar, eller att man skulle ge sig över och plundra eller lägga under sig ett tributområde där man kunde kräva ut skatter regelbundet och sådana saker. Det måste finnas en win-win-situation för både kungen och alla stormän då, som ledde de här typen av ledningsskepp. Så där har vi en förhandlingsposition. Och sen då, när man väl gav sig av, då måste man av taktiska och även strategiska skäl så måste kungen åtlydas. Då hade han den makten, eller hans jarl då som kunde vara den som framförallt ledde flottan då.
Men alltså om man skulle lite grovt generalisera då, så Arkeologer, de går på de fysiska lämningarna. Historikerna, de går till de skriftliga källorna. Nu säger du att det finns en skriftlig källa som kanske har misstolkats. Det är inte ett styrelseprotokoll från en bostadsrättsförening, utan vilken är denna skriftliga källa då?
Alltså det finns flera källor. Det finns krönikor från Frankerriket, och sen har vi då den klassiska boken om Ansgar, Ansgarsbiografin, som skrevs i slutet på 800-talet. Och jag menar, nu säger jag, alltså det är många forskare som har ägnat sig åt det här. Jag sitter ju inte och berättar någonting ur egen fattabur, utan det här är någonting som man kommer fram. Men det som har saknats är lite grann ett modernt perspektiv, att man berättar vikingatidens historia som just historia. Vi kan alltså göra upp regentlängder för 800-talet, bland annat en kille som heter Erik som regerade i början på 800-talet och som troligtvis var den som låg bakom den här expansionen och som sen fick ett eget tempel i Gamla Uppsala och så vidare senare på 800-talet som en hednisk reaktion mot den kristna missionsförsöken och så vidare. Vi har också Adam av Bremen som skriver på 1000-talet och berättar väldigt saftiga historier. Ja, det finns runstenar, vi har Sparlösa stenen som förmodligen säger en hel del om hur Västergötlands relation med Uppsala var. Och där vågar jag inte säga så mycket därför att jag har en del västgötar som blir arga på mig. Men jag antyder att Sveakungen kanske hade ett visst inflytande i Västergötland redan i början på 800-talet.
Men sammanfattningsvis, Jonathan, låter det som att de här sveakungarna då, och svearna generellt då, att deras olika system för maktfördelning och fatta beslut var väldigt framgångsrikt. Det här är en period under 6, 7, 8, 900-tal som svearna expanderar långt ut i världen.
Ja, och en bild som alltså bryter väldigt kraftigt mot den här schablonbilden som många kanske har haft, att det här är en period med, ja, men vildar som bara liksom hugger ihjäl varandra på måf, och det här var en liksom avancerad organisation.
Ja, och det roliga är, alltså nu är det ju ganska otäckt eftersom det är ett slavsamhälle det här, men det intressanta är att sveakungarna satt väldigt stabilt. De hade relativt få tronföljdstrider, utan de hade ganska långa regeringsperioder jämfört med till exempel danskarna. Därför att de var så inbäddade i det här administrativa systemet där alla stormän, framförallt i svearnas kärnområde men även utanför, kunde vara med och bestämma. Så det påminner lite grann om när Axel Oxenstierna gav bönderna på 1600-talet rätten att sitta, alltså vara med i ståndsriksdagen. Alltså de hade det hur jobbigt som helst ändå, men de kände att de fick vara med och bestämma, och det gjorde att de gick med på att skicka ut sina söner i kriget och betala höga skatter och så vidare. Och på motsvarande sätt, genom att Sveakungen hela tiden förankrade på ett bostadsrättsföreningsdemokratiskt någorlunda sätt sina beslut och kolonisationsprojekt och så vidare, så fungerar det här systemet effektivt.
Och det sa Jonathan Lindström, redaktör för Populär arkeologi. Och Tobias, vi ska ju i nästa avsnitt ta oss till just den här platsen i Gamla Uppsala där de politiska besluten ju fattades.
Just det, tingsplatsen, tingshögen. Dit ska vi upp i nästa avsnitt.
Det blir ju svårt att bräcka den här platsen som vi har pratat om i dagens avsnitt, den gyllene hallen i Gamla Uppsala. Men handen på hjärtat, Tobias, skulle du vilja leva med de människor som bodde här då när det begav sig?
Nej, det skulle jag väl inte. De verkar inte ha varit supertrevliga kanske. Och Kristina Eker och Eriksson, arkeolog och författare, och vår ciceron här i Gamla Uppsala, hon håller med.
Alltså det här är ju ett samhälle där man bygger makt utifrån våld och de vapen man har tillgång till. Så att vi skulle nog inte uppskatta dem, men det finns gott av sådana typer idag också.
Och vi ska ju återvända i kommande avsnitt till just det här med offer och med blod och sådär. Men Tobias, jag tänker att nu är det snart dags för dig att sätta dig på dina höga hästar igen och rida ut ur den här salen.
Ja, absolut, jag galopperar iväg här.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.